Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Hej, hjärtligt välkommen. Hasse Brontén heter jag och då är det så att podden heter Snutsnack. Idag har jag en gäst som heter Petra. Mycket intressant då vi får reda på en annan väg in i polisyrket som vi kanske inte har hört så många gånger tidigare eller kanske till och med faktiskt aldrig i podden. Så jag hoppas att du tycker att det blir intressant lyssning och lyssna till Petra som för närvarande är polisområdeschef i Malmö. Vi fortsätter givetvis att prata i avsnittet på Patreon. Hur rundar man av tiden som polischef? Det berättar Petra då och vi pratar också lite om de gängproblem som finns i Malmö i Patreon-avsnittet. I övrigt så hittar du oss på Facebook och på Instagram. Vill du bli Patreon så gör du det. Då går du in på patreon.com/snutsnack. Får du avvara en kaffe latte i månaden. Men det kan det vara värt. Det finns mycket bra bonusmaterial där just nu. I övrigt så vill jag bara säga, var försiktig där ute och hoppas att du får en väldigt trevlig lyssning.
13-10-570 kom. 13-10-Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart.
Jag säger varmt välkommen till Snutsnack Petra.
Tack så mycket.
Och vi kör ju ännu en inspelning här över länk som det så snyggt heter. Det innebär att jag så helt enkelt spelar in ett telefonsamtal. Men var sitter du någonstans, Petra?
Jag sitter faktiskt hemma just nu. Men för jag ska på en privat angelägenhet i eftermiddag. Men annars så sitter jag i Malmö och jobbar på det stora polishuset.
Ja.
Och eftersom jag var med Aktuellt igår kväll så var jag inte hemma förrän vid 10:30. Så att det kan bli långa dagar ibland.
Ja, men jag förstår det. Och du ska ju alldeles strax få berätta vad du gör inom polisen såklart. Men om du skulle kunna berätta vem du är och varför du valde banan mot polisen. För du har lite annorlunda ingång än många av mina gäster har haft. Så bara en liten kort bakgrund. Vem är Petra?
Jag är då Petra Stenkula och kommer väl egentligen från en familj som har traditionellt ekonomi och läraryrke som sin bana, så att säga. Mm. Men jag kom väl egentligen in i polisen av en slump. På den tiden när jag blev anställd 92 så var man kanske inte... Man hittade kanske inte anställda på precis samma sätt som man gör idag. Det var väl inte samma sug att jobba inom polisen. Och då skulle det vara EM i fotboll och Melodifestivalen hade vi vunnit. Så att vi skulle ha det arrangerade i Malmö. Mm. Och då sökte man extra passkontrollanter. Mm. Och då var det egentligen min bror som sökte jobb. Men han fick ett annat jobb. Så då frågade man om inte han kände någon annan som kunde tänka sig att vill jag jobba som passkontrollant. Och då hade jag precis kommit hem från Tyskland som barnflicka. Så att jag gick iväg på intervjuer på den banan.
Okej, så det via passkontrollerande egentligen som du fick in i foten och liksom lite ny som myndigheten?
Precis. Och då jobbade jag ju en period som passkontrollant men parallellt sökte jag in till universitetet då och utbildade mig egentligen till förskollärare då. Mm. Men sen så, och jag jobbade parallellt och utbildade mig samtidigt då och jobbade en period som förskollärare också. Jag var en sån som många strängar på min lyra så att jag jobbar många timmar och när man jobbar i passkontrollen kunde man jobba mycket nätter och helger. Mm. Så att jag, och på den tiden fick man också ha bisysslor på ett helt annat sätt än vad man får idag.
Just det.
Så att jag i passkontrollen så blev jag ändå nyfiken på, man ringde ju och fick beslut från polischefer då. avancerade utlänningsbeslut då, helt enkelt. Mm. Och det blev jag lite nyfiken på.
Vad
tyckte det var
då?
Kul med rättskunskap i skolan och så att juridiken tyckte jag var spännande.
Vad ringde man om för beslut då som passkontrollant? Vad var det polischefen skulle besluta om då?
Ja, det var ju avvisningar och den typen av ärende, helt enkelt. Att, på den tiden var vi inte med i Schengen och ja, vi var väl knappt med i EU då på den tiden. Så att det var ju bland annat Polenfärjan och Tysklandfärjan och så som skulle kontrolleras.
Just det.
Och sen så var det också naturligtvis redan då personer som hade sökt asyl och som skulle då ha verkställighetsbeslut, så att man skulle verkställa de beslut som domstolarna på den tiden hade fattat beslut om.
Mm. Så ett litet liksom intresse då för polischefens yrke, och du väckte liksom gamla rättskunskap hette det, hade man det?
Precis. Ja, man hade rättskunskap och när man gick ekonomisk linje på gymnasiet. Och, men jag fortsatte ändå och började jobba som förskollärare också. Men samtidigt så sökte jag in då till juristlinjen. Och jag tror inte, det var inte aktuellt för mig med polisskolan då, för de stängde polisskolan då det sammanhanget de åren. Så jag sökte i alla fall juristlinjen och kom in på det. Och började läsa juridik då parallellt med att jag jobbade, fortsatte i passkontrollen. Och sen så var det någon chef som uppmärksammade mig och tyckte att jag skulle söka något lärarprogram som skulle komma. Så småningom när jag började närma sig slutet av mina studier så kom jag också med i något lärarprogram.
Inom polisen så att säga?
Ja.
Mm.
Och ja, då öppnades ytterligare dörrar för att bli nyfiken på allt jobb som fanns inom polisen. Jag fick vara och praktisera på olika platser inom polisen och jobba med närpolisarbete och annat. Så att, då väcktes ytterligare nyfikenhet. Men jag gick ju juristutbildningen klar och fick ett juristjobb och så småningom ett chefsjobb inom juridik och arkiv och annat inom polisen då. Så det var egentligen den banan jag började innan jag sökte ett rent polischefsuppdrag.
Men när du började på juristlinjen, fanns det ändå i bakhuvudet då på något sätt att kanske ändå någonting inom polisen skulle kunna funka med den här utbildningen i botten?
Ja, man hade ju stängt, förr fanns det ju en polischefsutbildning och den hade man också stängt. Så det var ganska svårt att kunna bli polischef just då. Det var, fanns ingen naturlig väg att bli polischef, men det var ändå det jag tyckte var spännande. Men jag öppnade ju ändå tanken för att kunna både jobba som åklagare eller advokat eller i någon annan statlig myndighet. Men eftersom jag är väldigt glad för att skriva och leda människor så lockade ju den där kombinationsrollen med polischef, att man både fick jobba med juridik och med ledarskap. För jag har alltid varit engagerad i ideella föreningar och så att jag är väl den där som har varit lite informell ledare i olika föreningssammanhang och liknande, och tycker det är roligt att se unga människor växa och få folk att engagera sig och brinner mycket för de frågorna. Så att därför så den där kombon av att få trigga sina kunskaper i juridik och grotta ner sig i vissa saker samtidigt som man då får leda människor. Den var spännande. Så det var egentligen det som var mitt mål, så att säga, att bli polischef i då. På den tiden var det utlänningsfrågor då.
Intressant. Då har vi liksom lärt oss någonting. Ja, kanske några av lyssnarna har lärt sig någonting nytt här. Att man kan faktiskt då bli polischef utan att så att säga gå den klassiska polisutbildningen och sen vidareutbilda sig, utan man kan då utbilda sig till jurist och sen söka sig den vägen och komma in. Men hur, jag tänker då, när man kommer in, nu hade ju du en viss erfarenhet av polismyndigheten i och med att du hade jobbat som passkontrollant, så du hade där i alla fall en viss kunskap, men polismyndigheten är en stor myndighet med många arbetsuppgifter. Hur liksom polisiär kände du dig då när du ändå säger, ja men nu har du jobb på polismyndigheten, du ska sätta på dig polisuniform kanske i vissa skeden. Hur liksom snutig känner man sig när man kommer liksom från, egentligen från juristsidan då? Hur kändes det?
Jag har väl egentligen alltid känt mig mer som en polisanställd än som jurist. Men jag har jobbat i uniform hela tiden från jag startade då 92. Jag jobbar också parallellt som ordningsvakt och har ju hanterat liksom de närfyllorna på krogen och liknande.
Mm.
För det var många passkontrollanter som liksom, ja, man hade inte så bra löner på den tiden heller, kanske jag ska säga, men det var ju väldigt dåliga löner på den tiden. Och så man hade ju många jobb parallellt och då hade jag det också vid sidan av. Och sen så när jag gick de här ledarprogrammen så fick jag förmånen att få jobba halvårsvis ute i närpolisorganisationen och i utredningsjouren och så. Så att jag var ju runt och jobbade mycket.
Mm.
Och jag fick ju också förmånen, tror jag, som en av de första civila att då gå en egen polisutbildning. För det fanns ju inte egentligen då den här typen av funktionsinriktad polisutbildning som finns idag.
Nej.
För redan anställda. Utan det var ju han som var då chef för insatsstyrkan, hade precis gått och blivit chef för utbildningsverksamheten. Och han fick det uppdrag att sätta ihop en polisutbildning till mig. Så jag fick ju egentligen en egen polisutbildning då som var ungefär 2 år. Oh. Där jag också blev utbildad förundersökningsledare. Så att jag gjorde ju all praktik med att köra radiobil och jobba som utredare och i utredningsjouren och så. Så att jag fick liksom alla de delarna under min utbildningsperiod till polischef.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Vad gör du idag då? Nu sitter du hemma. Men vad gör du så att säga? Vad är dina arbetsuppgifter idag?
Ja, idag så är jag sedan 1 juni polisområdeschef i Malmö och ska då vara chef över både då ingripande verksamhet och utredningsverksamhet och serviceverksamhet som finns för Malmöborna.
Mm.
Så det är ju ett uppdrag med ungefär 1000 anställda och ett viktigt samhällsuppdrag. Och egentligen har en röd tråd för mig fram tills nu då har varit att jobba med gränspolisverksamhet och utlänningsfrågor som jag har varit specialiserad på.
Mm.
Och sen så småningom då grov organiserad brottslighet som jag har jobbat med i nästan 10 år. När jag var chef då för utredningsenheten och tidigare länskrim innan. Och Malmö har en väldigt stor problematik med grov organiserad brottslighet men har också behov av stort trygghetsskapande arbete, brottsförebyggande arbete men också väldigt mycket kriminalpolisarbete i form av utredningsarbete. Mm. Där det gäller att engagera ledare och medarbetare till att producera mycket utredningar med bra resultat så att medborgarna får ett avslut på sina förundersökningar. Så det är liksom det jag jobbar med idag, att engagera och leda verksamheten till att få goda resultat på alla de här olika områdena.
Det klassiska, vi ska ju prata lite film, nu brukar jag alltid avsluta med lite filmavsnittet, nu föregår jag det lite grann, men det är ju alltid liksom när det sker ett mord så kommer ju polischefen ut och tittar lite liksom på brottsplatsen och sådär, men så gör du inte alltså.
När jag jobbade som chef på utredningsenheten så försökte jag ofta besöka våra kriminaltekniker som var ute på plats, eller ofta ska jag inte säga, men jag har gjort ett flertal gånger, jag var chef över dem väldigt länge. Och det är väldigt uppskattat när chefen kommer ut och de får visa sina specialiteter och man behöver också förstå vilken vardag de jobbar i. Det är ett otroligt tufft jobb att vara polis, både i ingripande verksamhet och all annan verksamhet, men som kriminaltekniker då så jobbar de ju med de dödade och ofta svårt sargade personerna. Mm. Och det är klart att har man själv aldrig varit på en sån brottsplats så är det väldigt svårt att förstå varför det kanske ibland finns lite avstånd mellan chefer och medarbetare. Och jag tycker det är viktigt att se vardagen. Även om man ibland som polischef kan ha lite svårt att hinna med det så försöker jag alltid planera in det. Så att jag har också varit på en hel del brottsplatser naturligtvis.
Intressant det där med chefer på ute, för att jag har ett minne från den tiden jag jobbade som polis och du nämnde EM 92. Och då jobbade jag på piketen under 92, där det var liksom en förstärkningsdel av piketen då.
Mm.
Och då var nu dåvarande, ska jag säga, rikspolischefen Björn Eriksson.
Just det.
Ute på plats, vi hade gripit folk och han gick runt, han gick runt och klappade oss på axlarna och liksom bra jobbat tjejer och killar och gick runt. Han var ganska peppig, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att vi pratade om det där efteråt och han, det liksom var någonting med att han var ute. Vi gillade det.
Mm.
Och det var inte att han var med och grep, utan men han var med där och peppade upp och det var kul. Alltså det var någonting som faktiskt tillförde någonting som vi pratade om i bussen sen efteråt.
Men en viktig filosofi för mig i allt mitt ledarskap, det är ju att varje medarbetare, varje chef ska känna sig sedd, hörd och bekräftad. För jag tror det är ett viktigt mänskligt behov. Och jag är inte den bästa på att berömma. Det är faktiskt någonting jag får jobba med. Men däremot så är jag duktig på att se och lyssna på och bekräfta mina medarbetare och mina chefer. Och jag tycker det är viktigt att även mina chefer gör det. Och jag vill gärna föregå med gott exempel. Så jag, även nu när jag kommer till Polisen i Malmö, så försöker jag boka in verksamhetsbesök. Så jag var i passverksamheten och träffa de cheferna och har bokat in nytt besök där jag ska träffa passanläggarna, jag ska träffa receptionen. Jag har varit ute på Rosengård och hälsat på de poliserna och ska boka in flera olika besök nu där jag ska följa deras verksamhet på olika sätt och vara till utredningsverksamheten. Så jag tycker det är viktigt och det är viktigt att ta sig tid som chef att göra det, för att det finns inget viktigare än att medarbetarna har tillgång till sin chef och chefen har tillgång till sin chef, så att säga. Det är ett av våra viktigaste uppdrag som chef, också lyssna in de här små grejerna man upptäcker när man följer verksamheten och kanske kör med ett radiobilspass eller går med en utredare på ett förhör eller man själv håller ett förhör, så upptäcker man de där sakerna som inte funkar. Just det. Det finns kanske inget topskit när man ska topsa misstänkt. Telefonen funkar inte, uppkopplingen funkar. Sånt märker man ju när man följer verksamheten. Och det kan ibland vara lite svårt att flagga, som nu jag var på borta på brott i nära relation häromdagen och då har de ingen videoutrustning där man har videomöten. Sånt ser ju inte jag om jag inte är ute. Nej, och ibland kan det vara väldigt lätt för mig att lösa, men man kanske inte själv tycker att det är så viktigt att lösa, men jag ser vilka saker som kan behöva lösas.
Jag hade en gäst i podden som heter Björn som jobbar som polis i Berlin. Han har tyska föräldrar, uppvuxen i Sverige, men det blev att han sökte sig till polisen i Tyskland. Och jag frågade honom om skillnader mellan då Tyskland, som ju inte alls ligger långt ifrån oss, och särskilt inte från er i Malmö. Och han, Tyskland är, men jag är ju själv halvtysk, min mamma är ju tyska, så att jag känner ju till när man har besökt släkt och så här, de har ju ett litet mer hierarkiskt tänkt och de niar ju fortfarande varandra till exempel, och det skulle aldrig förekomma att man duar en chef och sådana saker. Men han reagerade på, han var på besök nämligen här hos polisen i Sverige när jag pratade med honom, att vanliga poliser hejade och polischefen hejade tillbaks. Alltså bara en sån sak reagerade han starkt på, och det tyder ju ändå på att det finns någonting, att vi ändå, jag tror ju personligen att det är väldigt positivt att vi närmar oss varandra, liksom cheferna sköter sitt jobb givetvis och alla andra sköter sitt, men att man ändå har att det här närmandet är till godo, så att säga.
Nej, men det tror jag också. Och sen tror jag ibland att jag ser liksom ingen skillnad på mig och mina medarbetare, utan vi har ju var och en sitt uppdrag, så att säga. Vi ska hjälpas åt för att lösa medborgarnas uppdrag. Men sen vet jag att det har betydelse vad jag säger och hur jag uppträder och så. För dels ska man ju vara en förebild naturligtvis. Men det har också betydelse för att så som jag är och så jag är mot mina medmänniskor, det finns ju en större sannolikhet att jag som chef har en påverkan på hur andra är. Så jag tycker det är jätteviktigt att hälsa på personer, och jag stannar gärna och pratar en stund med både städerskan och hantverkare och annat som är i våra polishus. De behöver inte alltid vara anställda av oss, utan jag tycker det är viktigt att vi liksom finns alla där gemensamt för vårt uppdrag, helt enkelt.
Mm. Jag tänker,
men jag har varit mycket i Tyskland och samarbetat med tysk polis också. Mm. Det är precis som du säger, de har ett helt annat upplägg. De har också mycket fler poliser. Men vårt sätt känns ju möjligen lite annorlunda då. Men jag tror också att vi kanske som svenskar är lite annorlunda på den punkten. Man niar ju varandra fortfarande mycket även utanför polisen i Tyskland. Ja. Man är människor man känner.
Min mamma flyttade tillbaks och jobbade på ett ganska stort företag i Tyskland. Och hon jobbade som chefsekreterare och efter några år så säger då chefen till min mamma så här, ja Ota, nu tycker jag att vi har kommit så långt liksom så här, så att du får gärna dua mig. Men då säger min mamma, nej, det tycker jag inte att jag ska göra. Så hon fortsatte. Så det, liksom, det finns liksom inbyggt på något sätt. Och min mamma då som födde 43, liksom, det här var ett tag sedan. Då, det satt kvar så starkt att man ska absolut inte dua sin chef. Så. Ja, en liten passus. Men jag tänker att som polischef då, polisområdeschef i Malmö, det har ju varit oerhört mycket snack om Malmö och det har varit ett oerhört tryck också medialt, just Malmö, man pratar, det är som att man liksom knappt vågar flyga över Malmö så skulle man bli skjuten liksom, låter ibland. Men hur har det varit liksom att ha det här trycket? Jag menar, medialt, ja, du berättade till exempel att du var på Aktuellt igår, det kanske vi ska lyssna vad du fick prata om då, för det såg inte jag, men just det här att vara i ett område då där det är väldigt omtalat och det är väldigt mycket tryck så att säga utifrån på polisen och kanske framförallt på polischefer i viss del, hur är det?
Det är en del av vardagen att vara under lite mediatryck som polischef. För det har jag egentligen varit oavsett vilket uppdrag jag har haft med gränspolischefsuppdrag eller länskringchefsuppdrag eller utredningschefsuppdrag. Och så nu då polisområde Malmö. Men om man säger Malmö då är ju en storstad som dessutom är en del av en storstadsregion med Köpenhamn. Det är en ganska begränsad geografisk yta. Det är ett mångkulturellt samhälle. Vi har många internationella aktörer i Malmö och Köpenhamnsområdet och även inom Skåne så rör man sig ganska lätt mellan orterna och vi har en omfattande narkotikahandel och det är också så att vi har mycket svart verksamhet överhuvudtaget. Få även de ställena där man liksom kan köpa en falafel för 25 kronor eller gå och klippa sig för 80 kronor och så vidare. Så att det finns en svarthandel med både läsk och cigaretter och arbetskraft och biltvättar och allt vad det kan vara som vi har fått brottas med en ganska lång tid. Och få ta olika projekt med företag och med kommunen. Vi samarbetar väldigt väl med Malmö stad. Så det är ju en speciell yta. Så att det som kanske är lite mer utsträckt i Stockholm till exempel på större geografiska yta är ju helt sammanpressat. Mm. I Malmö. Därför blir det väldigt påtagligt när vi får kriminella nätverk som utövar våld. Och sprängningar har ju varit lite av ett signum för Malmö sedan många, många år tillbaka. Mm. Och vi har egentligen haft problem med grov organiserad brottslighet sedan kanske 15-20 år tillbaka. Och apropå det då, så där var ju den första sprängningen egentligen som jag kommer ihåg. Det var ju när jag jobbade i passkontrollen så hörde jag på radion när den här bomben briserade, när två polismän öppnade ett fordon som skulle kontrolleras. Och det var ett oerhört trauma. Man hörde liksom, man kände ju så att säga i luften av deras rop på hjälp när de hade öppnat det här fordonet. Där vi ju liksom redan då fick ju poliserna börja jobba på ett annat sätt med kontroll av fordon och annat. Och det var ju ett riktat angrepp egentligen mot poliserna, där ju den ena tyvärr blev blind och den andra fick ju naturligtvis också men för livet.
Nej, vilket år
han gick i pension nu förra året tror jag, eller förra året igen. Han,
vilket år var det här?
Det måste ju varit i början på 90-talet. Jag kan inte vilket år. Men det var ju traumatiskt. Men det var väl egentligen den första sprängningen och då hade man ju problem med MC-brottslighet i Malmö. Och sen har det där kommit lite till och från. Och det är klart att man då är på en väldigt begränsad yta som det är här. Så skottlossning och sprängningar får väldigt stor påverkan på allmänheten. Och därför har vi ju tyvärr blivit lite kända då för att där är stora risker i Malmö-miljön. Men vi har jobbat otroligt hårt med det sen egentligen kanske ja, egentligen 10 år tillbaka, men väldigt strukturerat sen kanske 4-5 år tillbaka. Mm. Alla enheter tillsammans, både utredningsenhet, underrättsenhet och operativ enhet och alla liksom olika organisationer tillsammans med polis och Malmö för att få rätsida på detta. Och man har också haft de här projekten och bland annat Sluta skjut ju. Så att allting sammantaget gör ändå att vi har lyckats landa just nu i ett bättre läge. Men det är fortsatt många kriminella nätverk och jag tror att narkotikahandeln och den här svarta handeln är en väldigt stor bov i dramat. Och så länge allmänheten tycker att man vill bruka narkotika och det finns en narkotikamarknad och så länge man vill gå och klippa sig för 80 kronor och så vidare, då får man ju acceptera också att det finns en baksida på det.
För jag tror att man inte behöver gått varken då ekonomi, pluggat ekonomi på universitetet eller ens gått ekonomisk linje på gymnasiet för att inse att en klippning för 80 kronor, det går inte en frisörverksamhet runt på.
Nej.
Alltså det är inte möjligt och inte heller att laga falafel för 25 kronor. Alltså det är, då är det någonting fishy. Och det är som du säger, men så länge man klipper sig för 80 kronor så kommer det vara fishy liksom.
Men så jobbar vi med olika projekt. Lokalpolisområdet i City har till exempel jobbat med företagen och med Malmö då för att lyfta fram de seriösa företagarna. Mm. I olika kvarter som har lyckats väldigt väl. Så det händer ju saker och det blir förbättringar hela tiden. Och vi har ju också, det var därför jag var aktuellt igår, åklagaren lämnade in ett stort åtal med 15 stycken i ett kriminellt nätverk med bland annat en strategisk person då, som vi ju egentligen har jagat en längre tid, som nu åtalas för olika stämpling till mord och målförsök då. Så att vi har ju slagit ut ett antal kriminella nätverk sedan flera år tillbaka. Men jag vet också att det lurar en del i vassen, både som sitter utomlands och styr narkotikaverksamheten i Malmö, men som också finns och vill gå lite under radarn, därför att när de beger sig in i våldsbrottsligheten, då blir de också synliga och deras narkotikamarknad synlig. För vi behöver jobba med hela den liksom svarta marknaden och narkotikamarknaden då, som ju ofta resulterar då, när det blir konflikter så resulterar det i olika våldshandlingar då. Och vi hade ju till exempel i somras att man sköt in i lägenheter där helt oskyldiga bodde, och det är ju förfärligt. Jag var hemma och hälsade på ett äldre par som hade räckat ut för detta i somras, så det är ju otroligt traman, och hustrun hade ju fått hjärtproblem och fått åka ambulans. Ja. Det är förfärligt när det inträffar.
Och vi märker ju nu, det händer ju nu ibland också, och tyvärr oftare kanske, att tredje liksom part blir inblandad. Jag tänker spontant på de här två barnen som blev träffade av, av kulor med en skottlossning uppe i Stockholm här. Så du nämnde också Köpenhamn, som ju också är en stor stad, och era närhet, bara bron liksom över där. Och, men jag tänker, och jag fick nämligen ett mejl då till podden här från en kille som jobbar som polis i Köpenhamn. Som jag, som jag förstår det, så är han ju svensk då, kanske med danska föräldrar eller något sånt där, och har börjat då som polis. Och han sa, jag är så förvånad över att svensk lagstiftning skiljer sig. För det finns ju, till exempel nämnde han då att i Köpenhamn så har de då så här visitationszoner. Vissa personer som vistas i vissa områden, där har man rätt att liksom visitera folk. Det skiljer sig. Vi kunde också se exemplet med de här gängkriminella som blev dömda i Köpenhamn, där man, det var ju de som kallar sig för Shotta, alltså dödspatrullen där, lite Rinkeby-relaterat, som var nere i Köpenhamn och fick ju långa, långa fängelsestraff, vilket de ju antagligen inte hade fått i Sverige. Det här, två stora städer bredvid varandra, och då om man vill vara kriminell så känner man ju kanske vad man skulle välja då lite. Köpenhamn kontra Malmö, när lagstiftningen skiljer sig så väsentligt. Kan det vara någonting som kan påverka också?
Jag tror väl i och för sig att man verkar ju där man huvudsakligen bor. Men vi ser att de verkar ju både över Spanien och Danmark och hela Sverige då. Det finns ju kopplingar mellan Malmö, Stockholm och Göteborg. Men jag tror inte egentligen att de har riktigt koll på straffen heller faktiskt.
Okay.
Däremot så var det ju så, jag och Stefan Sintel som tidigare var polismanschef i Malmö drev ju väldigt hårt frågan om att vi ville att grovt vapenbrott skulle vara ett minimistraff på 2 år. eftersom vi ville att de skulle bli häktade. För vi såg ju väldigt tydligt då för några år sedan att när vi grep en person med ett vapen på sig, skarpt vapen, illegalt vapen, handeldvapen, alltså en pistol eller så. Så om de erkände brottet så gick de ut direkt efter förhöret. Mm. Och det var ju väldigt frustrerande, för de hittade ju ett nytt vapen. Vi beslagtog ju i sig vapnet och förverkade det, men de kunde gå rakt ut och fortsätta med sin brottslighet. Och det var väldigt frustrerande. Och vi har ju fått många förändringar. Det var ju en förändring vi fick så småningom då, att de blev automathäktade när man greps med vapen. Men vi har ju drivit många lagstiftningsfrågor, och jag tycker det har hänt otroligt mycket sista 2 åren på lagstiftningsfronten. Och det finns ju många nya förslag. Det finns ett förslag nu som kom i sommar när det gäller rekrytering av unga till exempel. Det tror jag är ett väldigt viktigt verktyg. För att det står hela tiden unga på kö. Vi har utanförskap i Malmö som ju staden jobbar väldigt hårt med. Men det är utanförskap, och det är för enkelt för de unga att se upp till grovt kriminella i 20, 30, 40 års ålder som har mycket pengar. Och, då blir det liksom jobbigt att välja vägen och jobba på en verkstad eller en fabrik eller vad det nu kan tänkas vara, där man får en normal timpenning så att säga, och skulle leva på det när man då kan ha det väldigt fett och få genom att då leva i kriminaliteten istället. Men det som det innebär är ju ond bråd död för dem, för det är ju väldigt många unga människor som gråter, det är väldigt många föräldrar som lider. Så vi vill gärna komma åt dem, och vi har jobbat väldigt hårt med Malmö stad i sommar kring att hjälpa till med underlag för att de ska kunna omhänderta de här ungdomarna, för att få bort dem ifrån den här miljön. För det blev ju väldigt påtagligt i Malmö, där det är en sån liten geografisk yta. Och så blir det lätt det där att man kanske lånar pengar, eller man har lite spelskulder, eller man har narkotikaskulder för att man själv har missbruk, och då hamnar man i en beroendeställning till de här grovkriminella, och då liksom börjar spiralen på något vis. Och det gäller att bryta, hjälpa dem att bryta den.
Mm. Och det är ju, det har vi nämnt också många gånger i podden, att det är ju icke bara, det är långt ifrån bara en polisiär fråga det här, utan det är ju någonting som många parter måste vara inblandade i.
Mm. Sen tror jag att man måste flytta fram positionerna och jobba med brottsförebyggande. Vi har ju pratat inom polisverksamheten i många, många år. Först var det närpolisreformen, och sen så floppade den lite grann därför att vi fick inte tillräckligt med poliser som det kunde verka ut inom närpolisorganisationen. Och den nya organisationen som kom 2015, så skulle vi också satsa på lokala poliser. Då, nu börjar vi ju komma i fatt med poliser, men då har å andra sidan så att säga brottsligheten rusat iväg, och de kriminella nätverken rusat iväg. Bedrägeribrottsligheten har ju ökat med flera 100% de senaste åren.
Mm.
Som ju också är en stor gödkall till de grovt kriminella, för det är otroligt mycket pengar. Det handlar om liksom 50-100 miljoner liksom på några månader som de får in. Så att då har ju liksom, fastän vi nu får nya poliser, så har ju då också hela brottsligheten eskalerat, och befolkningen har växt med 1-2 miljoner också sista 10 åren. Så att det tar lite tid att jaga i fatt där, och vi kommer nog behöva utöka ytterligare med personal för att verkligen nå fram till den där visionen vi har om att vi ska finnas i lokalsamhället. Och för mindre samhällen så innebär det ju att man kanske har polis i närområdet, i vårt fall ett par dagar i veckan om man finns nära när det är ingripande och så vidare. Men för mig handlar det också mycket om att man ska få utrett sina brott i tid. Och på vår lilla yta då, så handlar det kanske om att områdespoliser ska finnas på de små områdena. Inne på bostadsområdena i Bellevigården, där det då sprängdes i sommars till exempel. Då ska de ju finnas där, tillgängliga för de tusentals medborgarna som bor där. Det är ju 1-2 kvarter där kan vara lika mycket som en hel by utanför staden.
Ja,
och det innebär
absolut
att det behövs så många fler områdespoliser där för att man ska få det här sociala närheten. Och vi har ju områdespoliser som är otroligt duktiga på det arbetet, men de räcker ju inte till.
Nej. Och det, du säger en viktig sak där som jag tror i alla fall är väldigt viktig, och det är det här med att brotten måste utredas i tid. Att man också, om man begår ett brott, och särskilt ett allvarligt brott, du nämner man blir påträffad med ett skarpladdat vapen någonting, att det måste ske liksom direkt, att det kanske behöver någon form av jourdomstolar eller någonting i framtiden. Jag har ingen aning hur man ska lösa det, men att man måste få konsekvenser för sina grova kriminella gärningar, och andra måste också se den personen som då begår de här gärningarna försvinner liksom fort från gatan, och det är det som händer om jag själv gör liknande saker.
Jag tror att vi går in i någonting som heter snabba lagföring i januari här i Malmö. Mm. Och det tror vi väldigt mycket på. Nu rör det sig främst om enklare brott, typ narkotikabrott, trafikbrott och olovliga körningar och liknande. Men, men de ska ju igenom väldigt snabbt då, genom hela systemet, både åklagare, domstol och alltihopa. Det finns liksom ett snabbspår. Och det tror vi väldigt mycket på. Och det bör ju kunna utökas till fler brott så småningom. Men att utreda tidigt är underskattat. Mm. Därför att det ökar både kvaliteten på utredningarna. Vittnen ställer upp, det ligger i närtid, i minnet. Såret man har, så att säga, av det man har utsatts för är färskt och man vill liksom ha rättvisa. Om det har gått 1-2 år så har man både glömt och man har liksom lämnat tillbaka om sig och gått vidare. Bevisning har gått, om det finns filmbevisning eller annat, så har det förstörts. Så att jobba tidigt, det är ju också viktigt för kvaliteten. Mm, Men sen är det ju också så att, precis som du säger, med framförallt ungdomar, att en tidig reaktion eller en tidig upptäckt av ett barn som utsätts för våld i hemmet kan ju, så att säga, undvika och göra att de hamnar i någon spiral av att antingen det blir brottsoffer eller misstänkta även i fortsättning. Vi vet ju att de här ungdomarna många gånger börjar med skadegörelse, lite bilstöld och personrån och liknande. Och då är det ju där vi behöver ha en snabb reaktion, och en snabb reaktion för samhället där ju då kommuner och så vidare kan också gå in med insatser tidigt om de är under 20.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Jag brukar ju fråga mina gäster som jobbar som poliser på fältet oftast, vad är det bästa med yrket och vad tycker du är bra? Men nu har vi ju fått liksom en liten känsla av en annan liksom ingång i yrket, att bli polischef efter en juristutbildning och så här. Vad skulle du vilja säga är det bästa med ditt yrke då? Nu är du polisområdeschef. Vad gillar du bäst med ditt yrke?
Ja, det är väl egentligen två sidor. Det ena är liksom att finnas i allmänhetens tjänst, så att säga, och göra något gott för samhället. Mm. Göra samhället bättre. Jag tror otroligt mycket på rättssamhället och hur vi stiftar lagar och hur vi uppfyller dem och hur vi liksom ska finnas till. Så det känns väldigt viktigt för mig. Och den andra sidan, varför jag tycker det är så roligt att jobba då som polischef, det är ju just att jag tycker det är roligt att se unga människor växa och se ledare växa och få jobba med de frågorna då. Och det är egentligen samma sak som man kan applicera på områdespolis och liknande, tänker jag, att man där får se ungdomarna växa upp och jobba. Så där ligger ju någonting i det, att man ser att man gör någonting bra i samhället, att man får se att människor blir sitt bästa jag. Sen kanske inte alla kan bli presidenter eller Zlatan, men man kan bli sitt bästa jag.
Ja, men absolut.
Och man kan liksom skaffa familj eller skaffa hund, eller man kan liksom skaffa lägenhet, och man kan liksom få ett ordnat liv och få det rätt så bra. För vi ser också väldigt mycket psykisk ohälsa, och det gör ont i mig att människor mår så dåligt.
Zlatan kan ju vara en målbild, och så får man vara nöjd då att man kanske kommer halvvägs eller inte ens det, men precis det bästa av en själv. Jag brukar ju också fråga mina gäster om ett case eller en händelse under det polisiära livet. Liksom. Jag tänkte det skulle vara intressant att höra du då som polischef. Vad har du för minne som sitter kvar hos dig liksom, under din polischefskarriär? Vad tänker du då? Mm.
Ett minne från min tidiga karriär var ju när jag tog emot asylsökande, cirka 800 per båt i Ystad från det forna Jugoslavien. Där vi hade både undermåliga lokaler och trasiga människor vi skulle ta emot. Och det är ett väldigt starkt minne för mig. Alla de här människorna som hade flytt. Flytt kriget. Det var ju pågående krig då. Och sen har jag tänkt på det mycket nu, därför att jag också har medarbetare och också chefer hos mig som faktiskt kom då på den tiden.
Just det.
Och som nu då är poliser, och det är fantastiskt.
Ja, det är intressant.
Så man vet ju inte om det där lilla fröet om uttaget eller hur man har varit kanske har gett någon litet frö till att man så småningom vill bli polis. Mm. Så det är ett väldigt starkt minne.
Ja, det kan jag tänka mig. Min svägerska var en av dem som kom också.
Ja, ja. Och därför är det så viktigt också liksom, att man tänker på hur man är i alla sammanhang och alla människor man möter, för att det kommer liksom igen. För vi är ett litet samhälle. Mm. Ett annat minne var ju när jag körde radiobil en period. Det var väl ungefär ett halvår någonting. Så var jag i Malmö på ett ärende tillsammans med några kollegor. Ett vardagsärende där det var en kvinna som tänkte hänga sig och hade en snara då, vilket tyvärr en del människor har då gjort i ordning för det. Men hon hade ju ringt på och hjälpt då. Mm. Men vi fick inte komma in, utan min kollega, han stod och var jätteduktig och försökte liksom att prata med henne. Det fanns inte så utstuderat med förhandlare i den typen av ärenden då. Nej. Men han stod och förhandlade i minusgrader och pratade med den här kvinnan i flera timmar innan vi lyckades få komma in till henne. Och sen så tog vi med henne till psykakut då. Och där så var de väldigt cyniska tyvärr. Mm-hmm. Och tyckte att hon hade varit där flera gånger och sökte hon ut igen. Och fick inte stanna kvar då. Och det är också en stark minne om att... Mm. Jag vill aldrig bli så cynisk som jag upplever att vi ibland kan vara mot människor som vi träffar på. Mm. Utan det är viktigt för mig att möta varje människa med respekt. Även om vi har sett likartade ärenden i 10 år och att vi kanske inte tror att de ska göra allvar av saken eller så är det viktigt för mig att möta varje människa i sin unika situation. Mm. Och här hade jag en fantastisk kollega som jobbat tillsammans med mig, så att det är ett starkt minne för mig. Mm. Och ett tredje minne som jag skulle vilja nämna, det är när vi jobbade med de skjutningarna som Mangs höll på med. Just för det. Då satt jag i länskriminalavdelningens operativa ledningsgrupp, och redan innan då det uppdagades så funderades det mycket kring vad det innebar, de här skjutningarna och det som var. Och då var det en klok person som just sa det, att vi måste nog titta utanför boxen liksom och fundera över om det här är någonting annat, om det är en serie brottslig. För vi hade ju kriminella nätverk som också sköt samtidigt. Mm. Och det visar också på just det där att den där som tänker lite annorlunda och den som tänker lite utanför boxen är ju så viktig att lyssna på.
Intressant. Ja.
För det gjorde ju att det startades en helt annan utredning, och man tog ner gärningsmannaprofilgruppen och rullade, då rullades ju detta upp. Och där visade sig att det fanns ju fall sedan många, många år tillbaka som man upptäckte, för man då jobbade väldigt gediget med det här utredningsarbetet. Mm. Så det är också ett sånt här starkt minne. Så det var egentligen de tre jag... från lite olika verksamheter, ja, men som är väldigt starka minnen som jag har med mig.
Det är intressant, tycker jag, när man tittar tillbaks. Det är klart att jag har haft en del gäster som har varit med om otroligt traumatiska händelser. Det kan man förstå att det ligger på toppen av ens minnesbank. Liksom. Vi pratar om Stickan som idag är pensionerad polis, men som satt i polisbilen i Högdalen när de sköt kollegan. Och han märkte att hans liv gick inte att rädda, och radion ligger i bilen och ledningscentralen ropar och han kan inte ens ta radion för den bilen brinner. Och så. Alltså det, men i övrigt skulle jag säga att minnena är väldigt liksom, det finns ett emotionellt band oftast någonstans. Om du pratar om människor som flyr, pratar om människor som vill hänga sig, där finns det någonting som är som en röd tråd, skulle jag vilja säga, att det är det man reagerar. Kanske inte att man jagade någon i 500 meter, det kanske var spännande, men det kanske inte är det som sitter alltid.
Nej.
Även om det gör sig bra på film.
Men det är väl rätt så sunt, tänker jag, att vi poliser är, alla polisanställda är ju människor i grunden, och får liksom inte glömma att vi är det och måste tillåta oss att vara människor. Sen blir man ju lite luttrad när man åker på ärende för ärende. Mm. Men om man försöker vara närvarande i stunden, så gör man alltid ett väldigt bra jobb. Mm. Och det är väl därför det också sätter sig med vissa saker. Och idag tycker jag att vi är bättre på att omhänderta våra poliser som ser olika hemskheter, röker ut för olika hemskheter. Jag har ju otroligt många starka minnen från då kollegor som har råkat ut för väldigt traumatiska. Jag menar, jag hade ju de anställda livvakterna som var med i Danmark när Lars Vilks blev utsatt för attentat till exempel. Mm. Det är otroligt starka berättelser. Mm. Men jag tänker också att det är tur att det är människor som liksom hanterar detta, men att de också ibland kan gå in i en robot mod och utföra sitt arbete. Oavsett hur traumatiskt och jobbigt det är, så är man liksom polis i hjärtat och liksom bara utför sitt jobb.
Mm.
Och sen får man liksom ta hand om de här känslorna efteråt och allt vad det innebär för en som människa.
Det kan vi se, jag tycker när vi har lyssnat på, jag nämnde Stickan här till exempel då, som han berättade att han vaknade på natten och hade den här liksom röklukten i näsan och kunde inte somna om, och så då vi sa han att ja, men då förstod jag att det skulle bli en jobbig arbetsdag efter. Men så här, sjukskrev du inte? Nej, det gjorde man inte på den tiden. Så att medans idag vi hade Kenta, en gäst som har jobbat som ordningspolis i 40 år, hatten av. Han skulle då på någon sån här debriefing nu, för det hade varit en skjutning, och tänkte så här, men vad ska jag på? Jag har varit på sånt här. Men sen kom han på att debriefingen var inte bara för honom. Han satt ju då med kollegor som var på en skjutning för första gången och kunde delge sina tankar, och han förstod att det är inte bara för mig, det är för gruppen. För mig och också för andra. Så det var väldigt intressant att höra faktiskt.
Mm.
Men där tror jag verkligen polismyndigheterna har blivit bättre, och det kan jag själv intyga. Jag har ju varit på grejer och det var ingen som brydde sig på den tiden. Men, det, men,
sen är ju det kollegiala väldigt viktigt naturligtvis. Ja. För vid sidan om då, i yrkesanledningen, så vi jobbar väldigt hårt med, och en del är lite skeptiska, men de som har pratat på det tycker oftast det är väldigt, väldigt bra. Så att man slipper lasta anhöriga och liknande. För det blir ju kanske att man blir, har man varit på ett extremt jobbigt ärende som dessutom har satt sig väldigt hårt, så kan man också bli otrevlig mot sina barn och sin familj.
Mm.
Och då behöver man liksom lasta kvar det på jobbet, och när man liksom tar av sig arbetskläderna så ska det liksom vara kvar på jobb.
Mm.
Men jag tror ändå att kollegorna är ju också väldigt viktiga, och det var väl kanske det som räddade många för att man
det tror jag.
Då, kanske i radiobilen eller i arbetslaget avlastade sig. Men då blev det också en del cyniska kommentarer och en del kulturfrågor som vi även nu får jobba med, där man så att säga, man behöver göra det mer ordnat så att det blir på ett bra sätt, både för individen och för gruppen.
Mm. Ja, intressant. Jag kommer att runda av nu med samma fråga som jag alltid ställer. Hur ser det ut, Petra, när det kommer till polischefen Petra, när hon ska kolla på polisfilmer? Gillar du dem eller vad tycker du?
Alltså, min favorit så är ju Mord i midsommar.
Ja, men det är så.
För jag gillar ju de här, även om de drabbas av otroligt många mord på väldigt kort yta. Men jag gillar ju de här genuina, lantliga, engelska kriminalpolisserierna. För de har jag ju sett allihopa. Och sen kan jag också gilla en del danska kriminalpolisserier.
Ja.
Men det finns ju naturligtvis många bra, men det är inte så att jag väljer att sätta på en polisfilm, det gör jag inte. Jag har mycket av det under vardagen, så jag ser nu hellre på något annat program, och tyvärr så är jag väl sån också, jag tycker det är viktigt att se på nyheter och följa utvecklingen, så får jag välja program så väljer jag gärna och se nyheterna, och sen så gör jag någonting annat. Men annars säger morgonen missar man mitt kriminalpolisverksamheten ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
Ja. Jag tror att de flesta av oss känner till Morden i midsommar, men kan du rekommendera någon dansk serie? Är det något som du har i huvudet? Alltså, jag tänker ju på Bron, det är ju svensk dans då, men har du någon dansk som du liksom sådär kommer ihåg vad den heter?
Nej, men det är ju de här serierna som har gått, som är, om man säger, likartade som Morden i midsommar då, med spaningsmord och liknande, som gick för många, många år sedan. Jag har ingen färsk ny i. Det var ju någon som jag tror hette mordkommissionen eller Reisehållet eller vad de nu heter. Jag minns inte riktigt. Men det finns ju många, många danska serier som är spännande. Men nu har jag ju lätt för att förstå danska, så att det är inte alla som har denna fråga.
Nej, jag tror ju längre upp norr vi kommer, ju svårare tror jag vi svenskar har att kanske förstå det.
När han hörde till mig sa just var ju att det är fantastiskt att få jobba varje dag med någonting som alla vill se på tv på kvällen.
Ja.
Och sen så kanske jag då, man ser ju alla de där sakerna som kanske inte är precis som det är i verkligheten.
Nej.
Och därför så gillar jag nästan mer de här som är lite mer fiktiva än de som kanske
försöker vara
lika.
Ja, precis. Jag förstår.
Men det finns ju sådana också som är bra naturligtvis.
Det gör det. Petra, stort tack. Vi har fått en liten inblick ska jag säga. Man hinner inte med så mycket under ett avsnitt av Snutsnack. Men vi har fått en liten inblick i hur man kan på ett annat sätt komma in och jobba inom polisen som polischef via en juristutbildning och idag vara till exempel polisområdeschef i Malmö. Stort tack för att du ville vara med och gästa Snutsnack.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Stort tack för att du har lyssnat på en ett avsnitt av podden Snutsnack. Vill du ta del av bonusmaterial så gör du det på Patreon och du går in på patreon.com/snutsnack. Följ instruktionerna där, mycket enkelt. Annars så har jag ett nytt avsnitt på gång till nästa tisdag. Så jag hoppas vi hörs då. Ha det fint. Hej då.